Ja, men du har plattat håret, Cecilia.
Ja, det är.
Ha?
Som en tidsbesparing på morgonen för att slippa duscha. För att om man har rakt hår, visar det sig, då kan man bara borsta håret och se det snyggt. Så himla fuskigt. Lifehack. Så nu har jag gjort det när jag varit lite stressad för att bara slippa sköta min övriga hygien.
Smart. Smart. Mm.
Tack, tack, tack. Jag är mycket nöjd.
Jag har alltid tänkt att det är tvärtom, att det är mycket lättare med lockigt hår, för då ser det bara snyggt ut. Det är inte så det funkar.
De lockiga här.
Jag tolkar det här som att jag lever i en villfarelse.
Och rakhåriga.
Åh, ja. Oh, gud, det var ett bra skratt.
Hanna fick nog och loggade ut helt och hållet.
Ja, ja.
Ja, herregud. Och sen så har jag ju också sånt här torrschampo som jag använder till Vasadottern ibland. Och då har jag insett att om det skulle bli lite fett, vilket mitt hår inte blir speciellt lätt i alla fall, eftersom att locket funkar på något annat sätt. Men jag vet inte. Men då kan jag ju bara ta lite av det här torrschampot som jag absolut aldrig skulle använda på mitt lockiga hår. Men och gnugga in lite, så blir det liksom fräscht igen.
Men alltså, vänta lite, varför använder du inte torrschampo på lockigt hår?
För att mitt hår är så torrt som det är. Mitt hår blir liksom aldrig fett. Jag kan ju typ hälla en flaska olivolja i och det är bara, vad händer? Jaha, nej, men knaster, knaster.
Så funkar inte mitt hår alls. Jag ser både ut som ett troll och jag är fet.
Alltså. Det låter väldigt gulligt troll.
Om jag inte tvättar mitt hår så ser det bara ut som att man typ har hällt smör på en pudel. Det blir liksom aldrig bra.
Ja, när jag får mer att fnöske så jag ser ut som en gran som har tappat sina barr och torkat. Det blir rakt upp eller
jo,
lite snett.
Och det är ju liksom resten av mitt hår, det är också det. Men så det är smörpudel, barrskog.
Jingli, jingli, jingli.
Hej, tjabba. Tjena folket. Hello fans, welcome to Public Service with the Jester Group, the comedy group, Hygel.
Men det är bra. Det var bra. Den tar vi.
Som sagt, det här är alltså podden Public Service. Den släpps varannan onsdag klockan 8 på morgonen. Finns där poddar finns. Vi har fått lite bassning för att vi inte talat om tillräckligt tydligt när podden släpps och var. Så vi ska försöka vara ännu tydligare med det.
Jag tänker att det kanske inte är primärt i podden vi ska säga det, för att är de här har de ju redan hittat hit.
Ja, de har hittat den, men de kanske inte vet. När släpps nästa avsnitt?
Okej, jag tar tillbaka. Bra sagt.
Mm-hmm. Ja, tack, tack. Ja. Och vi är alltså Hyckel. Vi är en humorgrupp som gör en podd. Ibland är det kul, ibland är det andra saker.
Ibland är det bara podd.
Ibland är vi bara arga.
Pratar ganska ofta om bröst, men också andra saker. Och vi som är med, jag heter Cecilia.
Jag heter Ammi. Jag är lite hes idag. Jag har haft premiär i helgen och jobbat 14 dagar i rad. Så jag har varit lite förkyld och därför har jag en liten fnurra på rösttråden.
Jag heter Jenny. Jag har varit sjuk i en vecka, lite mer. Så jag är också lite så här knarrig i rösten. Men jag är glad att jag är med.
Och jag heter Hanna. Jag har två sjuka barn. Så jag jobbar mest med så här snor utanpå kroppen just nu.
Du vinner.
Själv har jag repat. Jag repar på Strindbergs Intima Teater nu. Det är kul. Också ganska slutkörd, men inte sjuk. Peppar, peppar. Vad jag vet, i alla fall. Så att jag är nöjd med det. Då ska vi alltså idag, nu är det alltså typ veckan innan jul, om jag förstår saken rätt, i detta hyckeluniversum som är podd. Och då ska vi kasta oss in i ett fantastiskt spännande ämne som Ami ska få presentera.
Ja, men jag har haft mens. Och det har jag ju emellanåt. Så det är ju inget konstigt med det. Men jag har skaffat menstrosor. För jag tänkte att det nu är det dags. Jag har haft menskopp innan. Men sen jag födde barn så är det som att det har liksom... Det har möblerats om lite grann. Ibland sitter den bra, ibland sitter den inte riktigt så här bekvämt. Så jag bävar lite för att stoppa in den för att säga, det är inte riktigt gött. Så då tänkte jag att jag ska prova menstrosor. Och jag har varit skeptisk länge, som jag ju är, mot nya saker generellt. När det kommer till saker så då är jag konservativ. Men så tänkte jag att det var jag ju mot den här menskoppen också innan jag skaffade och tänkte, vad är det? Nej, det där är nog inget för mig. Och sen skaffade jag den och jag, halleluja! Det var ju det bästa som hade hänt. Jag längtade efter att få mens för att det var så mysigt med den här koppen. Så tänkte jag, tänk om det är likadant med menstrosor, att det är liksom, det är det här jag har gått och längtat efter fast jag inte har vetat om det. Så att, ja, men nu har jag köpt in några stycken och så fick jag äntligen mens så att jag kunde prova dem. Och första som jag köpte lite olika modeller. Första var inget bra, men det var för att jag tror att det var för att jag köpte för så här heavy flow och det var alldeles för, jag har ju inte det så det behövdes ju inte. Men sen gick det ganska bra. Men det jag först reflekterar över, det är att jag blöder nästan ingenting förutom när jag är på toaletten. Så att det kom liksom ingenting. Så att det var svårt att testa dem. För det var mest bara som att ha vanliga trosor. Och så kom blodet när jag kissade. Förutom då när vi hoppade hopprep på. Jag har ju repat också samtidigt. Då kom det. Men det här ledde till att jag började. Jag kom in på free bleeding method. Fri blödar. Det är ju en grej liksom. Att man inte har någon mensskydd alls. Och så läste jag om en svensk instagrammare som heter Rebecca Wild Herbarista på Instagram, som också håller på med så här snippsauna och örter och grejer, och som förespråkar det här väldigt mycket med just friblödningsmetoden. Och där det just är att man ska lära känna sin kropp, och då kan man känna när blodet är på väg ut ur livmodern, när det kommer liksom ett så här flow. Och då går man till toaletten och så hamnar det där och så behöver man inget mensskydd. Och så länge man inte håller på att hoppa hopprep så ja, det funkar ju toppen. Jag hade lika gärna kunnat ta ingenting. Och det har jag ju liksom inte märkt innan när jag hela tiden haft saker instoppat. För då bara samlas det upp där och så tömmer man det med jämna mellanrum. Men det var liksom häftigt att bara få känna kroppen igen på det viset. För det har jag inte gjort på förutom då precis efter att jag hade fött barn. För då får man ju inte stoppa in någonting. Men det är en annan typ av kropp att känna. Det är ju inte vardagskroppen riktigt, kan man säga. Så, men liksom vardagsblödningen, att här, nu rinner det ur mig. Det var coolt att komma i kontakt med det igen. Och jag insåg att men det här har jag ju känt tidigare i mitt liv när jag var yngre. Men när liksom allting med mens var bara jobbigt och pinsamt och äckligt. Och man bara, jag vill inte kännas vid här. Så blev jag så glad att jag bara, nu är för gammal för att inte vara kompis med min kropp. Vad härligt det är att bara, jag blöder och det är rätt nice. Och jag kände att jag kunde liksom, jag kunde bli vän med mitt blöderi på ett ganska härligt sätt. Ja, men det kändes som att vi lärde känna varandra. Så att menstruosen är toppen, det kan jag absolut rekommendera. Men man behöver inte särskilt heavy flow om man är jag. Det ska jag ta med mig. Jag var lite orolig också för att det skulle lukta. För att det kan det ju göra. Gammal mens är ju inte mysigt liksom. Så jag gick runt och luktade på mina trosor hela tiden. Och det första reflektionen där är att det gör man ju inte i vanliga fall. Inte jag i alla fall. Går runt och luktar på mina trosor.
Alltså medan du hade dem på dig eller?
Nej, så vig är jag inte. Men när man är på toaletten liksom, när jag är på toaletten så
tänker ni cirkus för folk gör varför.
Ja, men okej, går jag runt och stinker.
Men det finns ju de som har det som fetisch också, att lukta på trosor. Så att det, jag menar, du, ifall du skulle få det som fetisch så har du ju, finns det ju redan grupper för det.
Nej, men jag har andra primära intressen. Men det här var ju liksom vetenskapligt undersökande syfte. Och en dag så luktade det rätt illa. Och jag tänkte, attans, det är okej. Okay. Det kanske blir menskopp i alla fall. Jag får bråka med. Men sen, bara för att liksom ha kontrollgrupp då, så fick jag ju lukta på mina trosor även när jag inte hade mens, för att ha något att jämföra med. Och som sagt, jag har ju då haft premiärvecka, så jag har repat. Och mina vanliga trosor luktade också. Ja, men vi är så här gammal taco liksom. Så där, det spelar liksom ingen roll vad man har för trosor på sig. Om man så av och på svettas 14 gånger på en dag, då kommer det lukta illa. Så att jag ska inte skylla menstrosorna för det, utan det är... premiärvecka är premiärvecka helt enkelt. Så är det. Man får ta lite torrschampo och hoppas att skiten inte syns.
Men jag undrar, det känns ju som att metoden free flow funkar om man har tillgång till en, för generellt tänker jag att de gångerna som det är panik, eller ofta har man ju inte tillgång till en toalett när man känner att så här, åh gud, nu känns det som att jag typ ska kissa på mig, och att man då bara, nej, åh, det kanske är mensen och nu sitter jag på tåget eller nu måste jag jobba eller jag...
Nej, men, och här vill jag då återknyta till, var det förra eller förra avsnittet som jag pratade om det här med cyklerna, att det här är ju en metod som jag skulle säga passar alldeles ypperligt om man liksom bejakar sina hormoncykler och bara, nu har jag mens, då tar jag det lite lugnt, jag tar hand om mig själv, jag klappar på mig själv, jag är nära en toalett, jag gör inga extravaganta saker, utan jag kan liksom, jag har min lilla menshydda och det är toppen. Och för, nej, men ska man leva i ett så här, dagens samhälle, då är det ju kört, tyvärr.
Jag tycker att det är nice med liksom friheten som jag får med menskoppen. Att jag kan stå på scen och göra massa olika saker. Att jag inte behöver oroa mig för att det kommer för det. Så jag tycker att det är en ganska frihet att jag inte behöver tänka på det ofta.
Jag tänker också så här att det finns ju en annan typ av frihet också. Som en frihet att inte behöva prestera på topp när man rent hormonellt och fysiologiskt är på botten. En frihet att liksom gå med sin kropp istället för emot den. Ja, men, alltså, jag håller ju med dig. Jag har alla dagar i veckan liksom menskopp och stå på scen. För att sån är jag och sån är vi och sånt är samhället och sånt är världen. Liksom. Nej, men att så här leka med tanken att tänk om man faktiskt fick lyssna på sin kropp bara. Och inte behövde hela tiden pusha sönder den. Det hade ju också varit härligt.
Men jag har en free flow fråga och det är, hur gör man på nätterna?
Det vet jag inte. Jag tänker att man har handdukar under röven när man sover.
Jag har ju varit bortrest en vecka och hade mens den veckan. Och hade inte tagit med mig mina tygbinder, för jag tänkte, de vill inte jag bära runt på i min resväska, utan jag ska köpa engångsbinder. Tror ni jag kommer ihåg att göra det?
Nej.
Nej. Och så kom då mensen och jag hade glömt bort att handla. Det tar 45 minuter att gå in till närmsta affär där jag befinner mig. Det är snö ute och man vill inte gå den vägen när man har mens. Det var okej, jag måste hitta på någonting. Så jag kollade igenom alla toaletter jag hittade. Kan det finnas att någon har glömt någonting? Kan det finnas? Nej, ingenting. Så då tänkte jag, men jag får bygga egna binder. Och som tur var så fanns det väl utrustade städförråd. Så då tog jag mig en plasthandske och lägger underst. Och sen en ihopvikt disktrasa. Och så lite papper ovanpå det. Och det körde jag på hela veckan. Och det funkade faktiskt väldigt bra.
Var det en ren och ny disktrasa eller?
En använd fast tvättad disktrasa.
Aha, okay.
Jag bara ser framför mig hur du skulle säga sprätta upp madrassen och bara kötta in lite dun eller lite skumgummi.
Men jag kände mig lite som MacGyver alltså.
Ja, det tycker jag. Du ska ha en stor applåd för det.
Mens MacGyver.
Inte särskilt bekvämt.
Nej.
Nej.
Så jag tänkte att om jag kanske ska göra den här promenaden in i alla fall. Va? Nej. Skojar inte.
Så på en skala så är det mindre bekvämt än engångsbindor, men mer bekvämt än att gå 45 minuter i snö.
Ja. Med det här skavet i, ja.
Så receptet, om det är någon av er följare som vill prova Hannas hemgjorda binder, då är det alltså plasthandske, disktrasa och papper.
Ja.
Mens MacGyver-metoden. Mm-hmm. Kommer bli en grej.
Ni får gärna lägga upp bilder på era alster.
Men det blir ju problem på nätterna. Att man så här måste hela tiden vakta sig själv så att man inte sover på rygg. Utan man måste sova på sidan och så. Så jag sov inte riktigt så gott som jag brukar.
Nej, det var lättare att bara lägga en handduk.
Det hade jag också.
Jaha, okej.
Jag körde på alla. Men just när man ligger på rygg, då kan vad som helst hända, tycker jag. I alla fall för mig.
Ja, alltså jag får ofta ganska mycket... Min trötthet med mens och sånt, tycker jag ofta kommer veckan efter mens. Jag tycker att när jag får mens så får jag ofta en ganska stark release i kroppen av att så här, äntligen... Det byggs upp och byggs upp och byggs upp ångest under PMSen. Och sen när mensen kommer, då släpper allt det där. Och då blir jag ganska kreativ ganska ofta. Och får ganska mycket liksom... Att jag vill... Då vill jag liksom bli av med allt det här jobbiga som har byggts upp inför. Och därför... Och då blir jag ju också så här... Sen kan jag ibland känna med just menskopp eller tampong och sånt där, att när man liksom har ont, att då kan det verkligen kännas som alltså jobbigt att någon, att så här, trycka in någonting när någonting redan är liksom svullet och smärtsamt. Och då kan jag välja att ha binda istället. Men jag tycker verkligen att det är jobbigt, och framförallt så tycker jag att jag får liksom svamp och jag får ont, jag får skav ifall mensen hamnar utanför. Alltså det är jättemycket annat bös som jag tycker kommer så fort mensen liksom hamnar på snippan, så blir det liksom massa andra konsekvenser av det här som inte jag tycker är nice. Så därför vill jag ändå ha menskoppen också, för att jag tycker att det är skönt att få sitta och free-flowa på en massa andra sätt. Jag får massa andra free-flow-längtan när jag har mens. Och därför så tror jag att jag skulle nog bli ganska störd av att min kropp liksom... Jag skulle nog känna mig lite hindrad av att så här, inte få göra som jag vill. Ifall jag skulle behöva så här, nu måste jag ha en toalett. Däremot så kan jag nog känna veckan efter mens att jag skulle vilja så här... Ingen får störa mig, för att när jag behöver näpa så behöver jag få näpa.
Min mensvärk har nästan helt försvunnit. Jag har i princip aldrig mensvärk längre. Men däremot så spänner det liksom på utsidan av blygdbenet. Liksom. Det är som att det drar åt sidorna och är så här jättespänt på utsidan. Men ingenting i liksom inuti eller sådär som det har varit tidigare. Det enda som hjälper mot det är ju onanera. För att liksom slappna av. Det är i och för sig det enda som hjälper mot övrig mensvärk också, skulle jag säga.
Ja.
Dagens public service tips. Har du mensvärk? Onanera.
Där är jag också tvärtom. Jag blir så här, don't touch me. Ingenting ska touch me. Och sen kan jag känna så här, oh, nu är mensen på väg. För då blir jag så här, nu är jag lite sugen. När jag har mens så är det bara så, allting är ont, allting är jobbigt. Jag bara... Jag ska inte vara där, ingen annan ska vara där. Ingen ska peta på min kropp överhuvudtaget.
Nej, alltså jag onanerar inte för att jag är sugen på att onanera, utan det är bara i medicinskt smärtlindrande syfte.
Vilket ju borde, ja, alltså massa oxytociner och bra grejer som bara...
Ja, men om man, alltså man får ju en jättestor avslappning i rätt område.
Mm.
Så att, det är inte för att det är gött, utan för att det ska bli mindre ogött.
Ja, och det sa de när jag hade skalat min nacke och gick en sån här smärtrehabilitering på Danderyds sjukhus. Så pratade de om så här, att se till att ni håller igång ert sexliv. Och alla satt där och var så här, kan inte, jag kunde liksom inte pussa min partner för att jag inte kunde tippa huvudet bakåt för att tappa nacken. Och man bara, herregud, hur kan ni ens prata om att ha liksom ett sexliv? Nästan, jag kan inte ligga på sidan utan att börja se dubbelt, för mina nackmuskler är så fackade. Och då pratar de om så här, man får så otroligt mycket positiva saker i som händer i kroppen av... Och så här, man kan ha sex på massa olika sätt, man behöver inte ha sex på det sättet, man kan ha sex med sig själv, man kan ha, man ska liksom hitta ett bra sätt. Men de var ändå så här, ni får så otroligt mycket smärtlindring genom sexet.
Ja, ja, men det är det jag säger. Det.
Jingle, 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 public service, tjoho, na na na, hyckel, hyckel, hyckel. Jag inspirerades av Jenny och har istället för en prata gjort en gnälla. Och den handlar om det här fenomenet att man pratar om kvinnor som är osams, eller som bråkar, eller som tjafsar. Att kvinnor i grupp kan inte umgås, och kvinnor är så tjafsiga, och det är lättare att jobba med män, och bla bla. Och jag är så fruktansvärt, alltså jag blir så arg på det här. Så fort någon, alltså det här överhuvudtaget kommer upp, det väcker liksom någon sorts urgrundsilska som inte alls är produktiv för att man ska säga att kvinnor inte alls alltid bråkar med varandra. Den liksom bevisar ju liksom andras tes, men... Nu har jag i alla fall en inte helt genomtänkt prata, men jag är så arg så jag tänker att jag kommer prata om det i alla fall. Alltså, att kvinnor skulle vara liksom mer konfliktbenägna än män är ju för det första, bara det är ju fullkomligt så här vansinne. Och det är ju bara så här, kolla på historien, vilka är det som krigar? Vilka är det som går ut på krogen och slåss? Vilka står för våld? Alltså det är ju liksom en lång... Så det behöver vi inte ens gå in på. Men det jag vill prata om, det är det här att i och med att man pratar, att man säger att kvinnor är liksom tjafsiga i grupp, eller att kvinnor inte kan umgås i grupp, eller att kvinnor inte... Alltså det skapar ju i sig ett klimat som gör att det är jättesvårt att överhuvudtaget diskutera. För att så fort kvinnor diskuterar så kallar man det för att bråka, eller att det liksom är tjafsigt, eller att det är så himla svårt. Och då blir det också jättesvårt att lära sig att diskutera. på ett bra sätt. Och jag tänker så här, när jag var liten så var det väldigt många vuxna att så fort jag bråkade med mina tjejkompisar, vilket jag gjorde jätteofta, vuxna kallade det för att bråka. Vi tyckte att vi diskuterade saker och tyckte väldigt olika om saker och liksom, man kunde bli jätteupprörd. Då kom det alltid någon vuxen och bara så här, ah, men sluta bråka, säg förlåt till varandra. Och man bara, men jag har inte ens förstått vad hon menar än. Och hon verkar inte alls förstå vad jag menar. Jag är inte ett dugg intresserad av att säga förlåt eller att få ett förlåt. För det är inte det här handlar om. Utan vi försöker ju fatta varför en ninja är bättre än den andra. Och jag vill förstå det först. Men så kommer vuxna och lablar det här som bråk. Och då blir man liksom lite skammad att man inte ska göra det. Men de gångerna som vi faktiskt bråkade, då man faktiskt blev riktigt, riktigt ledsen för hur någon betedde sig. Eller att man själv verkligen råkade såra någon. Då kom alltid vuxna och var så här, nu ska vi sätta oss ner och diskutera det här. Och man, men jag är inte alls intresserad av att diskutera den här skiten. Jag vill ha ett förlåt, eller jag vill ha en paus, eller jag, den här personen är uppenbarligen dum i huvudet. Och det är kanske inte så konstruktivt, men det är liksom som att vuxna sätter helt fel begrepp. Och till slut så lär man sig att man bara, men okej, jag ska bara inte diskutera någonting överhuvudtaget, utan jag ska försöka vara jätteförsiktig och ingen ska tycka olika för att det liksom inte ska passera som att man bråkar. Och då lär man sig ju aldrig att diskutera. Man får liksom aldrig prova, man får inte prova hur det är, hur det känns om någon säger emot en, hur det känns att ha fel, hur det känns att lära sig något nytt. För att man kan ju inte lära sig någonting om man inte, eller man kan ju absolut lära sig saker på andra sätt, men alltså man, att diskutera är ju att lära sig något nytt. Att lyssna på någon annans perspektiv. Att våga stå för att, nej, men jag tror verkligen, verkligen att det här är på det här sättet. Och hur ska jag våga diskutera i vuxen ålder om jag inte får diskutera när jag är barn? Och att man då dessutom säger att kvinnor som diskuterar är bråkiga. Istället för att så här, oj, vilka, vad bra att de har så starka olika åsikter. Och att de försöker reda ut, de försöker göra sig förstådda. Typ som när, det var flera år sedan, när Cissi Wallin och Lady Damer hade något tjafs. Eller något så här, som lablades som ett tjafs. Cissi Wallin och Lady Damer skrev varsin artikel, tror jag det var. Då de tyckte helt olika i någon fråga. Och så var det någon snubbe på Twitter som bara, ah, de beter sig så himla fittigt mot varandra. Gud, typiskt feministrörelsen att inte komma överens. Och man bara, men vi finns inte på den här jävla planeten för att vara liksom små fluffiga kuttersmycken. Och feminismen är liksom inte en one way street. Vi ska inte tycka likadant. Hur ska vi bli smartare? Alltså, hur ska man lära sig att bli bättre på någonting om man inte får diskutera och säga att, ja, och det är ingen fara att tycka olika. Jag blir fullkomligt vansinnig på den här begränsningen som man sätter på kvinnor och att man då tycker att feministrörelsen inte har, alltså det är inte som att så här, kapitalismen inte alltid har så här, diskuterat, haft olika åsikter. Liberalismen har tjafsat sig genom hela historien, socialismen. Feminismen ska också göra det. Vi ska ju tycka olika. Och att systerskapet då blir synonymt med att alla ska tycka likadant. Det är ju fruktansvärt ifall folk inte vågar säga vad de tycker. Och vågar säga emot. Och att man diskuterar, det är klart att det väcker jättejobbiga känslor ibland när någon inte håller med en. Man kan få jättestarkt adrenalin, man kan bli jätteledsen, man kan börja gråta för att någon inte håller med en. Men det är ju liksom ingen fara. För att man får ju fortsätta diskutera och så får man väl fortsätta försöka lära sig. Man kan ju liksom inte lära sig att bli bättre på att diskutera om man aldrig får diskutera och tycka olika. Och jag blir så tokig på att kvinnor... Och sen säger man att kvinnor i grupp antingen att det är bara massa tjafs och massa kackel och massa bla bla. Eller att, men kvinnor bara kör silent treatment med varandra. Och man bara, ja men jag tror för fan att man gör det om man blir så skammad när man bråkar. Att man liksom inte vet hur ska jag göra för att säga att jag inte håller med. Utan, eller att jag blev ledsen. Jag kan inte säga det för då blir det tydligen ett bråk. Oh, jag blir så upprörd på det här. Vad känner ni?
Jag vet inte om jag vågar svara på det här.
Jag håller med. Få höra nu, Ami.
Nej, men jag fastnade på det där att man måste stötta varandra, hålla med varandra, systerskapet och så vidare, bara för att det är en kvinna. Det har jag också tänkt på. Jag hade någon diskussion för några veckor sedan med, på sociala medier kring, och nu kommer jag inte riktigt ihåg, men på något vis kring så här, skönhetsoperationer och någon som skrev att ja, men vi måste sluta skamma folk som opererar sig. Och det håller jag med, folk får göra vad de vill. Men därifrån till att gå in och aktivt stötta någon som vill, ja, men till exempel i det här fallet då, göra en skönhetsoperation bara för att det är en kvinna och att allt annat vore ofeministiskt, det håller jag verkligen inte med om. Men ja, nu kommer vi väl in på en annan diskussion, men i det här att bara för att man är feminist så behöver inte alla ens handlingar vara feministiska. Och alla handlingar är inte feministiska bara för att de görs av en kvinna med liksom argumentet att jo, men om det är hennes fria val, då är det feministiskt. Nej, det är det inte.
Nej, och framförallt så är det inte feministiskt att så här, jag får ju tycka att någonting du gör inte är feministiskt och du kan tycka att det är feministiskt och det är helt okej att vi tycker olika och därför ska vi ju diskutera det. För att båda kommer ju bli klokare av det.
Men och jag behöver inte stötta allt du gör bara för att du är kvinna.
Nej, och det vore ju jättehemskt. För att hur ska jag lära mig? Och ifall jag då tycker att du har 100% fel, då kommer jag ju fortfarande att bli starkare i mina åsikter av att du utmanar dem. Alltså du ser ju mig som din jämlike om du vågar diskutera. Du håller mig så pass högt att du tror att jag kan hantera att du säger emot mig, du litar på att jag kan ta ansvar för mina känslor genom att säga emot mig eller genom att diskutera. Du litar på att jag har något vettigt att säga genom att fråga mera. Alltså det är ju verkligen, det är ju något fantastiskt att våga diskutera. Och också så här, hur ska man lära, man säger så här, unga tjejer ska våga säga nej till killar som föreslår saker. Men hur ska man våga säga nej om man inte ens vågar liksom diskutera i klassrummet eller med sin kompis, eller våga säga att så här, nej, men jag tycker den där filmen var dålig fastän det är din favorit. Alltså, och att man kan vara så här, jaha, och då blev jag ledsen. Oj, blev du? Och då lär jag mig någonting. Eller så kan man diskutera så här, men jag tyckte den var dålig på grund av det här och det här. Jaha, fast jag tyckte den hade. Alltså, man utvecklas ju av diskussion. Och helt oavsett om man då slutar i att man dessutom fortfarande tycker helt olika varandra efter den här diskussionen, så kommer båda ju ha lärt sig någonting och förhoppningsvis ha en mycket mer nyanserad bild av det man tycker efteråt. Så länge man fortfarande kan diskutera på schyssta villkor, såklart. Alltså, det är klart att man kan vara en liten röv när man diskuterar. Och då är det ju inte så kul. Men då kanske man behöver få diskutera det också.
Så ditt medskick är tjejer bråka mer?
Tjejer, kvinnor, tanter, alla. Och är det inte nödvändigt att se det som bråk? Jag tycker inte att man behöver se det som bråk. Jag tycker bråkar man så bråkar man, det kan man absolut göra. Men det tycker jag är skilt från att diskutera. Och jag tycker att man hoppar lätt till att det som händer, det man är rädd för, är att man tänker så här, nu säger du någonting och det håller jag inte med om, men jag vill inte börja bråka om det. Istället för att vara så här, jag håller inte med, det tycker säkert Ami är toppen, att hon vill säkert diskutera, eller hon blir säkert glad över att hon får testa sina perspektiv, eller varför skulle hon inte gilla att höra det jag sa, jag älskar att höra det hon säger, eller bara skitsamma, jag tycker så här och det kommer inte hända något farligt av att jag säger det, och det är en diskussion och det kommer göra mig smartare och den andra personen smartare och modigare, och jag kommer lära mig massa nya saker. Och det är skilt från att bråka. Att jag inte tycker som någon annan betyder ju inte att jag bråkar med den, utan det betyder att jag vill förstå, att jag vill bli förstådd. Och det kan väcka jättemycket känslor, men det betyder ju inte att jag bråkar med den personen. Jag tycker att det är viktigt att man liksom inte pratar om det som bråk, utan att man också vågar. För då blir det så konstigt när också kvinnor ska jobba i grupp och så säger man så här, gud vad kvinnor bråkar mycket. Och bara, fast det kanske handlar om att det är 8 personer som är sjukt engagerade i att det ska bli bra. Och sen kanske man behöver fundera på så här, en metod, hur ska vi prata med varandra och diskutera för att vi ska komma framåt. Men att folk har liksom åsikter, det är ju att man bryr sig.
Och sen går ingen av dem ut och slår ner någon på krogen.
Nej, ingen går ut och slår ner någon på krogen. Ingen så här, börjar man liksom, blir man ledsen så vågar också kvinnor ofta gråta på plats och man vågar säga det. Och så löser man någonting i gruppen och så blir liksom någonting större. Och det är ju något ashäftigt att kvinnor kan jobba och att alla är, alltså det värsta vore ju ifall det är 8 personer och ingen någonsin säger emot någon annan fastän alla egentligen tycker på ett annat sätt. Det är ju liksom,
ja,
det är ju det sämsta scenariot. Det finns inget som säger att alla håller med bara för att alla är tysta. Så är det ju jättesällan. Och då tycker jag så här, det är väl bra att man ska diskutera. Och sen finns det såklart, ja, man ska veta tillfällen och hur. Och att man inte behöver diskutera allt. Och det finns såklart hierarkier som kan vara jättebra att inte diskutera sin... Ja, sådär. Men bara generellt så tycker jag att så här, det är toppen att kvinnor diskuterar. Och tycker olika. Och... med både män och med andra kvinnor. Public cervix, public cervix, public cervix, public cervix.
jag har ägt den här boken. Jag ska läsa en bok. Jag har ägt den här boken jättelänge. Det har inte hjälpt, men den heter så här. Konsten att uppträda korrekt, belevat och vinnande. En beskrivning på vår tids seder och bruk av Lawrence Berry. Hur känns det hittills? Känns det bra?
Ja, jag är så nyfiken.
Mycket nyfiken.
Jag vill också uppträda vinnande.
Jag vill också uppträda vinnande. Belevat. Ja, men vi provar. Jag tänker, jag drar lite ur förordet. Man ställs ofta inför kvistiga problem beträffande vedertagna etiketts- och taktfrågor. Ska jag göra så eller så, frågar man sig. För att uppnå verklig förfining, yttre som inre, fordras fast beslutsamhet och okuvlig vilja att arbeta bort olater och ovanor. Man måste uppfostra sig själv och intrumfa sunda levnadsbanor. Det är den enda möjligheten att påskynda och underlätta den karaktärsdaning som är nödvändig för att nå framgång i livet. Det är min förhoppning att denna bok ska skingra en hel del huvudbry rörande etikettsfrågor och att den ska bli en vägvisare på livets ofta rätt knaggliga stig. Stockholm, september 1941. Så det här är alltså 40-talet, 41. Så att jag vill bara, för att vi ska komma in i den här 40-talstankevärlden, så vill jag läsa en bit av mitt favoritstycke här. Och det står under rubriken, livet är en strid. Livet är en strid! Och det är den ju! Men livet är en strid. Kamp och strid är livets lag. Cecilia.
Det låter lite aggressivt, men det kan man ju diskutera.
Ja, men det är 40-talet.
40-talet var lite aggressivt.
Det är det, och värre blev det. Människan är en kämpande varelse. Endast under ständig tävlan med andra människor och daglig kamp mot våra svagheter kunna vi fortsätta att leva. Varje normal människa älskar denna strid. Alla själar simma ut för en flod vars ström leder mot döden.
Peppigt.
Woop woop. Välkomna till våran part. Den som slutar simma sjunker och dör en för tidig död. Den själ som icke längre kämpar och lider och som icke längre övervinner frestelser är redan i sjunkande tillstånd. Den hjärna som endast orkar med det som är roligt, som icke finner glädje i våra stora problem, som icke id studera och lära sig något nytt. Den hjärnan är angripen av röta. Den kropp som hellre vill vila i bekvämlighet än kämpa för segern, den kroppen har öppnat dörren på vid gavel för alla sjukdomsfrön. Ju mer vi längtar efter bekvämlighet och dåsighet, desto närmare är vi dödens famntag. Otroligt.
Inte undra på att folk blir utbrända.
Eller hur?
Den som inte kämpar för seger. Den som inte kämpar för seger. Alltså man bara, ja, det är ju väldigt 40-talskt.
Om du tycker om att ha det gött, då är du halvdöd redan.
Ja, det är kört. Alla själar simma ut för en flod vars ström leder mot döden.
Ja. Och om du så ens bara längtar efter att vila, då är du, ja.
Du rökt. Nej, men det är otroligt. Och den här boken har jättemånga kategorier. Det finns alltså allt. Jag kan lägga upp den listan sen så att ni får se om någon har en önskerubrik som de vill höra allting om från 40-talet.
Det här känner jag kan bli en följetong.
Kan bli, men vi får se hur deprimerade vi är efter det här. Jag börjar lite från början. Presentationer. Det finns sjukt mycket regler. Det finns så mycket man ska kunna om det här. Och det är ju ändå en presentation är en bra början på många saker. Så jag börjar där. Presentation. Som huvudregel vid all presentation gäller att 1. En herre presenteras för en dam. 2. En yngre för en äldre. Mannens namn nämnes alltså alltid före damens och den yngre före den äldres. Fine. Värdfolk har vid exempelvis en bjudning absolut skyldighet att se till att gästerna blir föreställda för varandra. Detta är värdens speciella uppgift och han måste också söka sig till att konversationen kommer igång. Men värden kan inte vara allstädes närvarande och om en gäst råkat hamna bland helt obekanta kan han ju istället för att moltiga dra upp det evigt aktuella väderlekspörsmålet.
Åh, oh, det sexiga samtalsämne.
Ja, en gammal grej. Det är alltid aktuellt, det är väder.
Redan då hade de väder alltså.
Presentationen är högst enkel och ceremonilös. Den kanske oftast använda frasen är Tillåt mig föreställa herr Berg för fröken Liljeholm. Boom.
Här har det ju skett saker sedan dess.
Ja. Jag undrar också om man med väder kan börja med så här, hur känner du om klimatförändringarna? Om man, liksom, man kan ju brukas verkligen pricka in ett diskussionsämne.
Ja, det visste de kanske inte så mycket om just då.
Nej, men nu.
Det är så konstigt att man ska föreställa sig någon annan. Jag tänker alltid att man ska fantisera ihop att okej, nu ska jag fantisera om herr Berg.
Eller man kanske inte har några kompisar, man står bara, hej, är det någon som vill föreställa sig att jag har den här kompisen?
Ja, det blir jättemärkligt i mitt huvud.
Det är liksom förlagan till Matrix. Att så här, nu föreställer du dig att du har en kompis här.
Det är egentligen inga andra personer på den här festen. Man får föreställa sig allihop.
Det är en jättekonstig Molgan-upplevelse. Ett annat ställe som man kanske vill kunna presentera sig korrekt på är dansrestaurang. Som är en helt egen rubrik för övrigt. Och en grej. På dansrestaurang. Där man bjuder upp en främmande dam är det artigt, men inte nödvändigt, att innan man dansar ut nämna sitt namn. Se för övrigt under rubriken på restaurang. För det är också ett jättelångt kapitel vad man ska göra på en restaurang. Detsamma är förhållandet vid en öppen dansbana. Då man presenterar sig själv säger man rätt och slätt: mitt namn är... Om situationen gör det behövligt eller lämpligt tillägger man sin titel. Eriksson, ingenjör eller löjtnant Berg. Så att du behöver alltså inte presentera dig, men när du ändå är igång, släng in en titel.
Vad har ni för titlar? Hur presenterar ni er?
Marklund, maskör.
Säverman, skådespelerska.
Jag presenterar mig inte. Jag har folk som gör sånt åt mig, typ Cecilia.
Ja, men det är också problematiskt. Du kanske får artist Ami eftersom att vi andra kan allitterera på våra jobb.
Eller presentera dig så här, taco och chili.
Ja. Jag ska börja med det.
Hyckel, Hanna, maskör, Marklund. Men just det, nu vill ni ha era efternamn också.
Vadå, Hyckel, Hanna tycker jag funkar.
Ja, men det är till förnamn, men fine.
Ja, men jag kan också ta förnamn så blir det 2-2.
Okej. Bra.
Eller så skiter man det och bara dansar iväg med sin partner. Det är vilket som, verkligen.
Jag kan mima. Behöver inte presentera mig. Jag har en kandidat i det.
Rubrik, tack. Finns det ingen anledning att säga efter en presentation? Man skakar hand samtidigt som man bugar sig respektive niger eller nickar och saken är klar. Så inga konstigheter. Du ska bara niga, nicka eller buga och bocka. När det gäller att presentera nära släktingar får man söka undvika allt för högtidliga former. Fru Bergström bör alltså inte säga: jag ber att få föreställa min dotter för fru Winberg. Hon förklarar kort och gott: ja, detta är min dotter Karin. Om herr Johansson råkar komma hem just då frun har en liten förmiddagspratstund med ett par väninnor, presenterar hon då så flärdfritt som möjligt: ja, här uppenbarar sig helt oväntat min man.
Ja. Som Jesus.
Ja, som Jesus. På ett ospektakulärt sätt. Ja, det är inget konstigt.
Oväntat.
Jag känner att min föreställningsförmåga låg lite efter i vilka som var involverade i det här scenariet.
Mycket person, stort persongalleri jag håller ordning på nu.
Ja. Ja, det är så mycket. Men en annan grej som då var i ropet 41 är ni- och du-reformerna. Och ni-reformen började genomföras i Sverige 1875. För man ville då få tilltal med titlar ersätta med pronomet ni. Och först i slutet av 60-talet, början 70, så blev duandet liksom grejen. Så nu är vi här någonstans i mellan ni- och du-läget. Och han skriver lite så här: titelbortläggning. Ni-debatten tycks trots sin ständiga aktualitet aldrig resultera i något positivt, utan vi får nog dras med våra titelfrågor och brorskålsbekymmer. En brorskål, jag fick googla på det här för att jag har ingen aning. Brorskål är en skål för att fira att man lagt bort titlarna, alltså att dricka en brorskål.
Ja, nu är vi bröder istället, nu är vi liksom inte kollegor eller undersökare. Ja.
Nej, nu är det inte ingenjör och vad fan det nu är. Och brorskålsbekymmer. Kapitlet är emellertid inte besynnerligare än man gör det, och sätter man bara sig in i en smula i takt och ton kräver på denna punkt är saken lätt klarad.
Bara den meningen är så svår.
Den är så svår, det rullar inte alls bra. Jag tror inte att det blir rätt heller, skitsamma. Hur gör man då om man vill börja dua varandra och göra en titelbortläggning? Jo, ibland kan det, den saken må villigt erkännas, vara lite kvistigt. Vem som ska ta första steget att föreslå en titelbortläggning så vi kan börja dua varandra alltså.
Ja, så ni kan börja nia varandra?
Dua.
Dua, okej.
Sa jag nia?
Nej, du sa dua. Niandet började du med i slutet på 1800-talet och nu börjar med dua varandra i slutet.
Vem som då ska ta första steget till att föreslå en titelbortläggning? Då är det välkommet med en så kallad fadder, alltså en herre eller dam som uppträder som introduktör för duskapet. Denna fadder säger: jag tror herrarna är ungefär lika gamla, eller någon annan liknande fras. Och det betyder då att eftersom ni är lika gamla så är det du. Tydligen var det här precis så det var. Och handflatorna mötas och hela processen är över. Herrar emellan förekommer ett otal klischéer för titelbortläggningen. Den som tror sig böra ta initiativet säger exempelvis: jag tycker det är fånigt att vi står här och titulerar varann. Eller: jag tycker vi struntar i titlarna, inte sant. Eller: jag tror att jag är äldst. Samtidigt sträcker handen fram.
Jag tror att jag är äldst.
Vinner
jag ska
då?
Också börja säga så till folk mycket ofta. Jag tror att jag är äldst. Här har du handen.
Har man inte simmat längst i den här strömmen mot döden då? Är det verkligen något att stoltsera med?
Jag vet inte. Jag vet inte. Är någonting av det här det?
Men är det då underförstått att säger man jag tror att jag är äldst, så nu säger vi du till varandra, eller?
Tydligen.
Okej.
Så tolkar jag det.
Tur att det finns en bok, känner jag.
Eller hur? Jag hade verkligen aldrig kommit fram till det här annars. Men under mer gemytliga former kan man ta till lättare fraser såsom: ska vi diskutera den här saken så kallar jag dig för du. Annars kan jag inte skälla ordentligt på dig. Mycket vanligt.
Ja. Annars kan jag faktiskt inte skälla på dig, så kan Nej. Jag få ett. Det här vill jag bubbla tillbaka till mig. Alltså då skälla och diskutera, jag tycker inte man ska blanda ihop dem.
Nej, men verkligen inte. Mycket vanligt bland yngre och ungefärligen likställda är: jag tycker vi spottar varann i ansiktet istället.
Vänta nu.
Som sagt, det är tur att det finns en bok.
Också en fras jag inte använder så himla ofta, känner jag.
Spotta varandra. Vad vill man uppnå med att spotta någon?
Observera att detta inte ska tas i bokstavlig mening, utan man bekräftar det ingångna duskapet i vanlig ordning med ett handslag. Som avslut så ska jag ta några godbitar från under rubriken Ord att minnas på vägen. Gå ej och spegla dig själv i alla skyltfönster. Kvinna som ger sig in i förvärvsarbete får inte beräkna att chefen eller de manliga kollegorna skola behandla henne på samma ridderliga vis som om de träffades i det privata. Om du hoppar av ett tåg eller spårvagn i rörelse, så hoppa framåt. Om du blivit sjuk, så sök bära dina lidanden med självbehärskning. Flabba ej om någon råkat halka och falla, även om situationen skulle ta sig aldrig så komisk ut. Man skrattar för övrigt dämpat, enkelt och naturligt. Och om man nödvändigtvis nödgas le åt en persons egenheter, gör man det inte hånfullt, utan vänligt och förbindligt. Endast tölpar skratta om någon råkar falla. Tack för mig!
Jingle. Ja, jag ska också vara lite arg nu idag. Jag ska prata om aborträtt. Det senaste året har det ju pratats väldigt mycket om aborträtt. Efter att USA, det här extremt märkliga landet, har tagit bort den grundlagsskyddade rätten till abort. Och det är ju så, alla undersökningar som har gjorts visar att även om abort förbjuds, så minskar inte antalet aborter. De utförs bara på mer riskabla eller liksom farliga sätt istället. Utan kontroll. Det blir inte färre aborter. Och det finns ju väldigt många olika förhållningssätt till abort i världen. Och man blir bara så himla deprimerad när man börjar läsa om hur olika länder, vad de har för inställning till det här. Så jag tänkte göra ett litet quiz med er för att se vad som är rimligt.
Oj.
Det blir 1, X, 2 frågor. Vi kör på helt enkelt. Jag har ingen penna och papper, ni får föra statistik själv. Jag vet inte om det finns något rätt svar. Vi får se hur det går. Fråga 1. Två personer har sex. en blir gravid. Ingen av dem vill bli förälder, utan de vill göra abort. Och då är då frågan, hur ska vi göra? Svar 1. Tillåt abort. Svar kryss. Tillåt abort, men vägra utföra den. Så kan man göra. Så gör Italien till exempel. Där är 70% av de som jobbar inom sjukvården samvetsvägrar. Så de gör inte sådana uppgifter. Eller svar 2. Förbjud abort. Så de får göra abort ändå.
Jag väljer 1.
Ja, du väljer 1. Ja, det ja, hade jag också. Ett.
Jag väljer också 1.
Var sjätte minut. Var sjätte minut. Hör ni det? Var sjätte minut dör en kvinna i världen på grund av osäkra aborter.
Det är så sjukt! Ah!
Så om vi nu spelar in ett poddavsnitt som är ungefär en timme, då har 6 kvinnor dött under den tiden.
Nej!
För att de inte har rätt till abort.
Mm.
Eller inte tillgång till det. Mm, härligt.
Säger alltså folk som sitter i maktposition måste sluta killgissa.
Fråga 2. 2 personer har sex. En blir gravid. Båda vill bli föräldrar. Den gravida får livshotande komplikationer. Vad ska vi göra nu? Svar 1. Tillåt abort. Svar kryss. Vänta tills fostret dör och hoppas hinna rädda kvinnans liv. Svar 2. Komplikationerna leder till ett missfall. Så vi dömer kvinnan till 30 års fängelse! Vad låter rimligast?
Absolut 2. Döden, nej.
Krysset är ju som de här polska, alltså det här i Polen nu, att kvinnor dör och deras sambos män står och tittar på när kvinnan dör. För de inte får utföra abort, jäveln.
Mm-hmm.
Fastän de så lätt skulle kunna rädda kvinnans liv.
Jag väljer 1 igen på den här frågan.
Jag har tänkt om, jag tycker nu också 1.
Ja, fråga 3. En person har sex med en annan mot dennes vilja. Det vill säga, det är våldtäkt. Inte nog med det traumat, det resulterar dessutom i en graviditet. Då har vi 3 alternativ här. 1. Tillåt abort. Kryss. Tillåt inte abort, så som 1/3 av världens länder gör. Svar 2. Installera babyboxar där oönskade barn kan lämnas in anonymt till sjukhus. Så är problemet ur världen.
Vad sjukt!
Och sådana här babyboxar installeras i fler och fler länder. Jag tror att de första kom till i Tyskland och sen har de spritt sig i Europa. Det händer alltså här, nära oss. Och nu ska de också starta i USA.
Jag väljer 1.
Jag väljer också 1.
Jag har inga fler scenarion. Jag blev så himla deprimerad av det här.
Men alltså det här är också... Tänk om man liksom skulle föreslå att sån här reversibel kastrering av män. Alltså sånt här så att, som man liksom...
Vasektomi.
Tänk om man skulle föreslå det. Att så här, det får man göra. Och sen så tills mannen vet att han vill ha barn. Då får han ta bort det här igen. Då skulle man ju bli av med liksom det här i väldigt många fall. Så kommer det såklart finnas några fall då mannen vill ha barn och inte kvinnan. Men då skulle man liksom bli av med allt det här.
Mm.
Och kvinnan skulle heller inte riskera sitt liv med att föda barn. Som ju är livsfarligt.
Mm-hmm. Eller göra abort.
Och det får man inte ens föreslå. För då är man typ manshatare. När man bara, men jag, nej, jag bara hatar inte kvinnor. Jag vill bara inte att kvinnor ska dö.
Och det som är, för det har ju pratats väldigt mycket. Och jag har lyssnat på olika radioprogram om det här. Men det som man liksom aldrig pratar om. Det är, om man nu ska begränsa kvinnornas rättigheter. Var är männen till det här? Om man ska göra det olagligt att utföra abort, och det finns det väldigt många som vill göra i USA, att det ska bli kriminellt att mörda en ofödd människa, även om det bara är i vecka 6, det vill säga man har bara varit gravid i, för befruktningen sker ju vecka 2. Man räknar ju väldigt konstigt. Vecka 1 är liksom när man hade mens sist, och sen går det 2 veckor, sen har man ägglossning. Då kan en befruktning ske. Så när man är i vecka 6, då har man liksom bara typ precis missat mensen som kommer nästa. Om man har en regelbunden menscykel på 28 dagar. Det är ju inte alla som har heller. Men jag har då kommit fram till ett lite så här, vad som rimligtvis också borde pratas om i den här abortdebatten. Och då är basic-nivån, alltså minimikraven, måste vara att om man ska ha några begränsningar på abort, då måste det vara så att fäderna ska betala underhåll för sina barn, även om de inte lever med dem. Samt kompensera utebliven lön, karriärsutveckling och pension för mödrarna. Och dessutom lägga till lite grann för sveda, värk och utebliven sömn. Det är liksom miniminivån. Något annat sätt kan inte ha det på.
Men borde man inte också då lägga till, eftersom att det här ofta är länder där kvinnors rättigheter redan är ganska låga, att det också är de sociala stigmana som man får, fängelset som kvinnan kan få för att hon behöver typ stjäla mat för att ha råd, eftersom att det kan vara en annan orsak.
Ja, men det ska ju han betala. Och kan han inte det, ska han i fängelse.
Ja, ja.
Och så får staten ta över utbetalningarna om han inte kan betala.
Och operationerna som kan krävas för att återställa underlivet. Alltså, allting sånt för att hon kanske har gått sönder, spruckit liksom.
All sjukvård som kostar kalas. Och sen så utbildningen för barnet då.
Oj, oj, oj.
Som också kostar...
Alltså, jag är lite inne på att bara staten ska ta det här rakt av, faktiskt. För att det är de som har bestämt det.
Vi kommer till det. Det här var bara basic, alltså verkligen minimi. En rimlig nivå hade också varit att den som har fött barnet när som helst kan besluta att den andra föräldern ska uppfostra barnet. Och det finns massa dumma komplikationer på den. Men det borde finnas som en någonstans att man kan välja att inte föda upp ett barn om man inte vill ha det.
Alltså jag tror att det, de kommer nog hävda att det valet finns i med de här babyboxarna.
Ja.
Ja, men just att tvinga någon...
Nej, jag vet. Det blir massa andra jobbiga komplikationer. Det här är inte lösningen, för att lösningen är en helt annan, enklare. Men det ska också vara tvingande DNA-test för alla misstänka fäder. Och de här, de ska man samla i en stor liksom faderskapsdatabank. Där som blir liksom nationell eller till och med internationell. Och om man har gjort flera förseelser, det vill säga gjort många barn som är oönskvärda eller utanför äktenskapet eller hur man nu bestämmer sig för att göra, då ska man kastreras. Då får man inte göra fler barn. Och beslutet på det här, det måste ju ändå vara att om man arbetar för att det ska vara olagligt att göra abort, det vill säga att man riskerar fängelsestraff för att göra en eller för att jobba som sjukvårdspersonal och hjälpa till att utföra en abort, då ska det banne mig också vara olagligt att göra någon med barn som inte vill ha det. Bevisningen ligger hos fadern. Om mamman säger att hon inte ville ha barn, då ska han i fängelse.
Ja!
Hur svårt kan det vara? Så! Och nu skulle jag då jättegärna vilja höra liksom hur man pratade om det här i USA till exempel, där aborträtten bara håller på att krackelera och redan har.
Ja, men och de har ju liksom också tagit upp de här sakerna, att så här, det finns ingen lag som begränsar männen i det här överhuvudtaget. Mm. Och det är ju så sjukt, för att det är ju som väldigt många opinionsbildare har skrivit, att så här, det är ju utan en manlig orgasm så blir det aldrig ett barn. Alltså en kvinna kan ju få orgasm, det blir inte ett barn utan sperman. Det är liksom så här, tar man bort den ur ekvationen, då försvinner ju hela det här problemet. Det är helt orimligt att lägga det hos kvinnan som omöjligen kan göra sig själv gravid. Det går ju inte. Det är liksom... Så att det inte är den här diskussionen, det är liksom inte, det är så otroligt rimligt att diskussionen ska handla om mannen i det här fallet.
Och en man kan ju göra hur många människor som helst gravida under tiden en kvinna vanligtvis kanske då har ett barn som då tar 9 månader på sig att kläckas eller vad det nu. Hur det nu går till, jag vet inte. Ja.
Nej, men obligatorisk vasektomi är ju den rimligaste lösningen.
Ja.
Om man nu inte vill tillåta aborter, vilket ju också är den rimligaste lösningen.
Ja, ja, och jag menar, vasektomi, det är liksom så här, jag kan så himla lite om det här, men jag tycker att det är verkligen någonting som, alltså om man överhuvudtaget ska diskutera om en kvinna har rätt till abort eller inte, alltså ens att den frågan överhuvudtaget är någonting som allmänheten har rätt att diskutera, då tycker jag verkligen att det ska upp på bordet med obligatorisk vasektomi. Inte för att jag nödvändigtvis tycker att det ska vara så, utan för att det är ju exakt samma integritetsövergrepp att liksom diskutera. För det är ett integritetsövergrepp att diskutera båda. Alltså det är självklart att man får göra att en kvinna inte ska behöva genomgå någonting. Och därför är det också viktigt att man vågar diskutera saker.
Mer abort åt folket.
Ja. Och det sjuka är ju också att man har sett att i USA till exempel så gick ju brottsligheten ner extremt mycket. Om det var på 90-talet, början av 2000-talet, så hade de en jättedipp i brottslighet. Och då har de liksom försökt förklara det här med, men det är för att vi gjorde så här med polisen, det är för att vi gjorde si och så. Och så har man hittat inget av det här går att bevisa. Alltså det finns, alla de här sakerna har gjorts tidigare, det har inte hjälpt, det har gjorts efteråt, det har inte hjälpt då heller. Och då har man till slut hittat att den orsaken som finns till att brottsligheten dippade, barn fick bättre betyg, alltså landet blomstrade på väldigt många sätt, har att göra med att man på 70-talet då så tillät man abort. Och alltså att kvinnor då fick välja, och då liksom den här lagen kom. Och det gjorde att sen, 20 år senare, så har inte barn vuxit upp i liksom sammanhang där de inte har varit önskade eller haft möjlighet att uppfostra dem. Och det här har minskat brottsligheten. Och det är ju såklart superkontroversiell fakta på jättemånga sätt. Och i det här så kan man ju säga att så här, de som finns, alltså det är svårt att diskutera om människor som finns, för de har ju liksom, ja, man ska inte snurra in sig i massa saker, men bara den kopplingen, det är liksom den kopplingen man har funnit till att brottsligheten gick ner. Att kvinnor fick möjlighet att välja att föda ett barn eller inte, vilket gör det så otroligt absurt att man både vill anställa fler poliser och man ska gå mot gängkriminaliteten och man ska bla 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 och samtidigt ta bort kvinnors rättigheter, när det också är så här, alla andra däggdjur, eller väldigt många andra däggdjur, kan ju själva välja att avsluta abort eller avsluta en graviditet. Katter kan liksom välja, eller de gör väl inte det medvetet, men om det finns dåligt med mat så stöter deras kropp bort fostrarna, för då verkar det olämpligt att skaffa ungar. Och att då en kvinna inte skulle kunna känna det här, att just nu är det olämpligt för mig att föda barn. Det här kommer inte bli bra. Att liksom en människa inte skulle ha den instinkten.
Alltså, pro-life-rörelsen har ju väldigt lite med pro-life att göra.
De
värnar ju ingenting om liv, utan det går ju bara ut på att begränsa kvinnor och befästa klassskillnader. Men intressant är också alla människor som säger, jo men jag är för abort, men bara på vissa villkor typ. Eller det görs för många, jag är för abort, men det är lite för många aborter just nu. Nej, det är precis så många aborter som det ska vara.
Och det hade inte minskat om vi hade förbjudit det.
Nej,
gjort abort.
Absolut inte. Så här, det är okej att göra abort, men man ska ångra sig efteråt. Eller det är okej, men bara om kondomen sprack och du verkligen har försökt att skydda dig. Man får inte använda abort som ett preventivmedel. Så här, vem fan använder abort som ett jättejobbigt preventivmedel?
Och det är också skitsamma vem som...
Ja, jag har gjort en abort i min ungdom. Jag vill säga, du ska aldrig använda det som preventivmedel. Det är mycket mysigare med kondom än med abort. Om man liksom måste välja.
Ja, och att det är liksom att man överhuvudtaget lägger sig i det. Att det är så här, vill du att någonting som är superriskabelt, som folk dör av, som är så här, det är ju väldigt ovanligt att, alltså det är ju ett väldigt nytt fenomen att överhuvudtaget överleva förlossning. Alltså det är ju liksom, det har varit väldigt vanligt genom tiderna att kvinnor har dött efter sin förlossning. Att man då ska tvinga kvinnor, att man inte ska ge kvinnor ett val, är så omänskligt, det är så hemskt, det är så elakt, det är så hatiskt, det är så fruktansvärt.
Jag vet, ett annat bra argument som man kan ha är att jag skulle aldrig kunna genomgå en abort, så därför tycker jag att det ska förbjudas. Så här, nej men det är väl, du behöver ju inte det. Jag tycker inte att någon ska tvinga någon att genomgå en abort, det tycker jag är en jättedålig idé. Men det är ju ungefär samma sak som att jag ska tvinga någon annan att genomgå en abort, som att den ska tvinga mig att föda ett barn. Det är ju liksom, det är ju lika dumt båda två.
Är man emot det så tycker jag, då behöver man inte göra en.
Nej, jag tycker verkligen inte att man ska behöva det om man inte vill.
Nej, det är ju det här med att man har ett val som är lite viktigt.
Ja, men tack för att ni har lyssnat, och följ oss gärna på sociala medier och gå och se vår föreställning i Stockholm i vår. Vi återkommer när vi vet tid och plats, men den kommer bli så fet.
Ja.
Och tipsa era kompisar, vi ska också säga tack. Och nu har jag glömt bort namnet, så där får någon hjälpa mig.
Henrik Rydberg!
Woohoo! Henrik Rydberg med Sveriges snyggaste keps. Och tack till Kristoffer på Kvarnberg Production som klipper våra avsnitt. Du är bäst i världen.
Och svarar på alla konstiga frågor vi har.
Ja, vi har så många konstiga frågor.
Om teknik och om livet.
Också på så här avsnitt, när vi pratar om saker så har så här, taggat in vissa andra på Instagram till exempel. Och på ett avsnitt som ligger på Instagram så har till exempel mensen.se gått in och skrivit en bra kommentar till det vi har pratat om. Och Historiskan ska ha gått in och pratat om att de har, den tidningen har ett nummer som säljs för halva priset som handlar om bröstens historia som vi pratade om för några. Så spana in där och kommentera gärna och sprid, alltså dela, skicka våra avsnitt till alla era kompisar så att fler får höra. Då blir vi jätteglada.
Hej då!
Hej då!
Hej då! Puss, puss!